Så, hej och välkomna till Stadsrättspodden. Idag så är vi faktiskt lite på resande fot och sitter här nu och hälsar på Petter Asp som är med i dagens podd. Välkommen hit, eller välkommen till mig hit kanske.
Tack så mycket.
Idag så ska du och jag prata om dels justitierådsrollen men också kanske framförallt om lagrådet och lagrådets roll i lagstiftningsprocessen och i liksom den konstitutionella rätten. Men jag tänkte först, nu är jag ju här och hälsar på dig på Högsta domstolen, så jag tänkte först liksom, du kanske ska få berätta lite om vem du är och vad är det du gör?
Ja, Petter Asp heter jag, är justitieråd och Högsta domstolen, har varit här i 5,5 år ungefär, och dessförinnan var jag professor i straffrätt i Stockholm och dessförinnan i Uppsala.
Precis, så vi är egentligen gamla kollegor.
Jajamän.
Så att det är kul att få komma och träffa dig på ditt nya jobb så här. Du sa att du har varit här ungefär i 5 år. Och nu är vi som sagt på Högsta domstolen. Men innan, som jag förstod idag, så har du också varit på lagrådet. Hur länge var du där?
Där var jag i 2 år. Det är ju så att 2 stycken justitieråd av 16 sitter i stort sett hela tiden i lagrådet. Och då kan man göra 1 år i taget eller man kan göra 2 år i taget. Och det kan man välja själv så att säga. Och gör man 1 så kommer man tillbaka förr. Och gör man 2 kommer man tillbaka senare om man kommer tillbaka överhuvudtaget. Så att säga. Så att det, men det är ett rullande schema så att säga.
Just det. Hur kommer det sig att du valde att göra 2 år?
Nej, men det passade ganska bra. För det första så tänkte jag att när jag började lagrådet så tänkte jag att 1 år låter lite, 2 år låter jättelångt. När man har varit där ett tag så inser man att 2 år är inte jättelångt.
Nej.
Sen hade jag en pågående utredningsarbete som i lagrådet är det liksom lättare att styra över tiden. Man har sina föredragningar men sen har man mycket tid som det går att hantera på ett annat sätt. Så det var en bidragande orsak också. Men just att tiden går mycket, mycket fortare än man tror.
Ja.
Det är påtagligt.
Vad kul. Ja, jag blev förvånad själv när du sa att det var 5,5 år. För vi jobbade ju då tillsammans när du började här.
Känns som
det
igår.
Känns jättenyss, tycker jag.
Ja.
Men vad roligt. Och nu är du då idag första dagen tillbaka här. Men om man tänker sig liksom en vanlig arbetsdag som justitieråd. Om vi kanske börjar med lagrådet då. Och sen när man är dömande verksamheten.
Ja, i lagrådet så allting går ju ut där på att hantera lagrådsremisser som regeringen beslutar. Och där får man, regeringen fattar ju normalt beslut på torsdagar och då får man remissen på torsdag eftermiddag eller under fredag möjligen i vissa fall. Och sen brukar det vara så att föredragningen sker tisdag, onsdag, torsdag om det är fullt. Och det betyder att mellan torsdagen, fredagen där och tisdagen så läser man in de remisser man ska ha och hanterar förra veckans remisser där man skickar över, man skriver utkast till yttrande och så vidare och slutför yttranden. Och då sitter man ju alla 3, för man är ju 3 i varje lagråd, och diskuterar vad man ska skriva och vad man ska inte skriva om och vad man ska skriva. Så att, det är ganska tydlig ordning där. Det är tisdag, onsdag, torsdag föredragningar. Om det är fullt, det är inte alltid det. Och sen resten av tiden så ägnar man åt att läsa in respektive få ur sig yttrandena så att säga.
Just det. Och här på HD?
Här på HD kan man säga att det är svårt att beskriva en dag, för den kan se väldigt olika ut beroende på vilken dag det är. Men lite förenklat kan man säga att vi har ju 3 huvuduppgifter som råd. Man avgör enmansmål. Det är de mål som redan i inkorgen sorteras ut och där man en beredningsjurist och en justitiesekreterare som ansvarar för det gör bedömningen att det här ska inte bli något PT. Då kommer de upp i buntar till justitieråd med förslag om att det här ska inte ges PT. Och de buntarna, det är liksom en sak man hanterar och det gör man när man vill under veckan. Tycker man att någonting är värt att gå vidare så hänskjuter man det till 3 och så diskuterar man målet på 3. Det är det ena. Sen har man tremansmålen. Det är de mål som när det kommer in sorteras i, ja, kanske att det här är någonting. De hanterar vi på måndagar, måndag förmiddagar. Och då läser man in dem. Det blir ju av naturliga skäl tyvärr ofta under helgen som man läser in dem.
Mm.
Men sen träffas man då tre justitieråd på måndagen och drar de här målen. Och då handlar det om då om frågan om det ska beviljas prövningstillstånd eller inte.
Mm.
Och sen har man då de uppsläppta målen, femmansmålen. De får man normalt sett, jag tror det är på torsdagar, nu är jag lite osäker eftersom jag inte har varit här på länge. Halvannan vecka, en och en halv vecka innan de ska dras.
Mm.
Och då får man ett tryck, där, ett sånt där som ligger där, du ser.
Mm.
Det är liksom allt,
papper.
En bibba papper. Och då är det är alla förarbeten, all doktrin, alla rättsfall och så vidare som är relevanta för frågan, och det är alla handlingar i målet.
Mm.
Och så har justitiesekreteraren skrivit en rättsutredning, och är det inte huvudförhandling skriver man också ett betänkande, ett förslag till hur domen ska se ut. Och de drar vi då på tisdagar och onsdagar.
Ja, okej.
Och sen på torsdagar då ses man för att prata om domsutkasten från förra veckan som något justitieråd har skrivit.
Mm.
Och då läser man det och diskuterar varje mening om och om igen.
Mm.
Och sen på fredagar, de är normalt fria. Då skriver man sina domsutkast och läser in sina mål och så vidare.
Mm.
Så att det är väldigt, väldigt repetitivt och väldigt styrt vad man gör på varje dag.
Ja, men också då väldigt olika, för jag tänker att det är väldigt olika mål.
Det är väldigt olika innehåll. Jag tänker, det låter kanske jättetråkigt, men innehållet varierar ju hela tiden och är oftast väldigt roligt.
Precis, vad kul. Så man skulle kunna tänka då att du skulle kunna få ett sånt här en mål som har sorterat ut till att det då troligtvis inte blir PT.
Ja.
Men så tänker du att här kanske det finns något. Då skickas det till ett sånt tre. Sitter du då med, eller är det tre stycken andra justitieråd som tar ett sånt?
Det kan vara vilket som.
Ja.
Man, de gånger man tycker sig ha hittat någonting spännande i någonting så skriver man en liten hänskjutande text. Och den kan vara kort och den kan vara lång och den kan vara... men så att det lilla medskicket får man ju med. Men i övrigt så kan det bli tre andra som tar det.
Mm. Och är det samma med fem målen? Alltså när ni då kanske i den här tre sitsen har beslutat om prövningstillstånd. Är det samma tre personer som ofta sitter med, eller hur brukar det se ut?
Nej, det skulle jag inte säga. Nu kan jag inte säga exakt hur det där styrs, men det vet man ju inte riktigt när det kommer upp, och det är inte säkert man är på samma avdelning. Så att, nej, jag skulle säga att det är, så är det inte.
Nej, det varierar också.
Ibland är man ju väldigt ledsen när man är med och släpper upp något som man tänker, gud vad spännande det här är, och så inser man att jag får inte vara med i slutet.
Typiskt. Då får man gå och liksom vänta på och se vad kollegorna ska säga.
Ja.
Men vad kul, du kom in på nästa fråga nästan, som var liksom det roligaste och kanske svåraste med jobbet. Nu var du inne på en lite tråkig grej då, som var att nu fick jag inte det här spännande målet som jag ville med kanske.
Men det som... vad är det? Det är Bob Marley som sjunger. When one door is closed, many more is open. Det kommer nya mål hela tiden som är spännande. Så att
ja. Men vad tänker du, vad tycker du är liksom det roligaste med det här jobbet?
Det roligaste tycker jag är, det är liksom det kollegiala arbetet kring målen. Att alla, även om inte alla tycker samma sak hela tiden, så drar alla åt samma håll. Mm. Alla är besjälade av att det här ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Och... det tycker jag fungerar väldigt bra. Mm. Det är väldigt sällan man känner att det är någon prestige. Det är väldigt sällan man känner att det är liksom något motstånd i arbetet. Utan motståndet ligger i sådana fall på det liksom intellektuella planet. Att det är ett problem man får ta sig över.
Mm. Men det spelar inte över liksom på fikarasten sen?
Nej, det tycker jag inte. Eller det gör det inte. Det är väl många som, det var någon som pratade om att det alltid finns en kostnad med att vara skiljaktig och sådär.
Mm,
och att det skulle påverka vilka som är skiljaktig och sådär. Men jag skulle säga att kostnaden för att vara skiljaktig är väldigt låg. Det är liksom ingenting som, och man kan vara ganska oenig om saker och prata ganska häftigt om dem utan att det påverkar fikarasten. Mm.
Det känns ju skönt att höra. Så att, dels för er så att det är trevligt på jobbet, men också att man faktiskt vågar ha en avvikande syn på något rättsligt. Det kan ju vara, som du säger, det är ju inte liksom de lättaste fallen som ni jobbar med, utan det ju, finns ju ofta olika sätt att se på juridiska svåra frågor.
Jo, ja, men så är det. Och de frågor som vi lägger mest tid på, det är ju sådana att det per definition inte finns något givet svar på dem, så att säga.
Om man tänker liksom tidsaspekten, finns det något krav på liksom när ni måste vara klara med ett mål eller liknande?
Nej, vi tillämpar inte de här strikta tidsfristerna som man gör i tingsrätten till exempel.
Mm.
Men vi försöker naturligtvis bli klara så snart som möjligt. Men man kan uttrycka det så här, att vi har ganska korta ledtider. Som jag sa, man får materialet en och en halv vecka innan föredragningen.
Mm.
Sen till veckan efter så har det skrivits ett utkast. Och går allt väl där, då blir man klar med det utkastet. Och då har man hållit på i ungefär 2,5 vecka. Och sen läser alla det på kammaren och skriver under.
Mm.
Och för att det ska vara rimligt och för att det ska fungera, så krävs det också att när målet är bökigt och kräver det, så blir det inte de där föredragning, återställning som vi kallar det när man diskuterar domstolskast, utan då blir det föredragning, återställning, återställning, återställning. Det kan bli 3 eller 4.
Ja.
Och då blir det, och då unnar man sig helt enkelt att prata längre om detta till de svårigheter man har är utredda.
Det är väl också ganska klokt, tänker jag, om man ska avgöra svåra saker, att man också har tid att verkligen jobba igenom det.
Ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror att det här ganska höga tempot i det hela är försvarbart bara om man unnar sig att ta extra tid om det behövs.
Mm. Mm. Vad tycker du är liksom det svåraste med det här jobbet?
Ja, det är ju många saker som är ganska svåra, tycker jag. Men det som är svårt, dels är det ju ofta ganska bökiga rättsfrågor som inte alltid är helt lätt att tränga in i. Men sen är en sak som är svår är ju att liksom skriva bra prejudikat. Att å ena sidan inte ge för lite, för att då fyller man inte sin funktion som prejudikatinstans. Å andra sidan liksom inte skriva hej brett och vilt om allting, utan hålla sig till målet. Och kanske också att riktigt förstå hur det man själv skriver läses av någon som inte... Jag menar, jag har ändå suttit med det här målet då i ett par veckor och tänkt mycket på det allihopa och har en viss förförståelse. Ska man förstå hur det här läses av någon som tittar på det lite mer utifrån? Och det kan vara svårt.
Upplever du ibland, om ni har avkunnat en dom till exempel, och så har ni lagt mycket tid på formuleringar, och sen så ser du någon annan skriva om rättsfallet till exempel, att det är, oj, det var inte alls så där vi menade, eller liksom?
Nej, det är ganska sällan att man ser något stora missförstånd, men lite så här att man ser små missförstånd, det kan hända, och då tänker man ju inte i första hand att vad dumt att missförstå det här, utan man tänker att vi borde ha varit tydligare. Vi borde ha sett att det här krävde ytterligare någon bisats. Eller...
Mm. Precis, och det är så, det säger jag ofta att mina studenter, de skriver att man ser ofta saker själv, eller man vet själv vad man menar.
Ja.
Men det är ofta svårt att veta hur det tas emot. Liksom.
Ja. Jo, men så är det.
Det är väl också därför ni är så många, tänker jag.
Jo, men det är väldigt... Det är ju en del i det där att det finns väl de som tror jag tycker att torsdagarna är lite tuffa, för att om man har varit referent så... tuggas ens text sönder, eller den masseras till den blir bättre, om man kan uttrycka det också. Men det gäller ju liksom att man är med på att vi gör det här tillsammans för någonting som ska bli bättre. Och jag måste säga att jag tycker det är fascinerande att se hur mycket en text kan förbättras av att flera personer jobbar med den.
Kul. Om man liksom jämför det med när du var på universitetet, så tänker jag ju ofta att liksom, det blir bättre när ens kollega har läst, så ser man saker och så. Liksom. Men tycker du att, liksom, jag förstår att det är annorlunda, men hur stor skillnad skulle du säga att det är? Liksom, kanske?
Nej, men det är nog inte så dum fråga. Det är jättestor skillnad. På universitetet så skriver man ju ganska långa texter. Man får vara glad om man får någon som läser det Och det blir ändå ganska översiktlig läsning. Vi sitter och läser varje mening högt för varann och pratar om stycke för stycke.
Mm.
Och en sån genomgång finns det inte utrymme för på universitetet helt enkelt. Och det gör ju att man, det har jag sagt förut någon gång, att det gör ju att jag numera känner att varje text man släpper ifrån sig i bokform eller artikelform är ju så ofärdig så man nästan skäms lite. Och man vet om det, men samtidigt går det ju inte att liksom...
Nej. Samla. Det är en ny kvalitetsprocess. Liksom.
Ja, och den är faktiskt... Ja. Mm. Men det kan man ju skicka med att har man möjlighet att samlas 5 stycken och hjälpa varandra att skriva och läsa högt för varandra så det blir bättre.
Mm. Ta mening för mening.
Mm.
Ja, kul. Nu har vi pratat liksom om rollen som justitieråd och sådär. Men jag tänker också... Jag tyckte det var så roligt att höra om vad du gör, men kanske också ska säga vad lagrådet faktiskt är mer. Vad är liksom lagrådets uppgift?
Ja, lagrådet har ju till uppgift att så att säga förhandsgranska tilltänkta propositioner kan man säga i form av lagrådsremisser från ett antal olika perspektiv. Man ska sätta förslagen i relation till grundlagen och rättsordningen i övrigt. Man ska se ur minnet hur det står i lagråds... Hur föreskrifterna i förslaget förhåller sig till varann.
Mm.
Man ska ta reda på rättssäkerhetens krav. Man ska se om... vad är det mer? Ja, man ska se om förslagen kan tänkas fylla, nå sitt syfte.
Mm.
Och så vidare.
Mm.
Och det där görs ju då genom att man får den här... Ja, lagrådsremissen då med förslagen och sen går man igenom den ganska ordentligt. På det är framförallt lagtexten och författningskommentaren som föredragarna kommer till lagrådet och läser upp och så pratar man om paragraf för paragraf.
Precis, och kan också då till exempel tänka mig, ja men stämmer det här överens med liksom krav från EU-rätten och MR och så kanske?
Ja, men liksom hur funkar det här med rättssystemet i övrigt?
Mm.
Hur funkar det här att tillämpa? Hur? Mm. Och därför, när ledamöterna då har läst de här produkterna inför föredragningen, då normalt sett pratar man sig inte samman alls, utan man sitter där på föredragningen och så tar man en paragraf och sen ger alla sina synpunkter och så går man vidare.
Mm. Är det mer alltså som ett snabbare man tar det då där och då, eller blir det som att ni sen i efterhand jobbar igenom det ytterligare? Eller?
Ja, i efterhand så skriver man ju ett yttrande och då förutsätts det att man liksom pratar sig samman.
Mm.
Och ofta är man ju väldigt enig om de synpunkter som kommer upp, även om man själv inte har haft samma synpunkt.
Mm.
Men det förekommer ju också att det blir diskussioner om hur man ska förhålla sig till.
Mm.
Man har olika syn på vissa saker.
Mm. Jag tänker, vi pratar ju såklart om liksom lagrådet på kursen och om jag nu ska jag också tänka att det är 8:e kapitlet och står om normgivningsmakten och så står det i paragraf 20-22 om lagråd, lagrådets roll och sådär.
Mm.
Och så finns det ju ett visst område där det är obligatoriskt att skicka lagrådsremiss. Och sen så finns det andra där man kanske gör det ändå. Och sen finns det också undantag från när man inte måste skicka och sådär. Men en sak som ofta dyker upp är ju att lagrådets kontroll och lagrådets yttrande inte är bindande. Det är inte obligatoriskt att följa. Men då har man ofta, liksom, som jag upplever det historiskt, sagt att ja, men oftast så gör man det.
Mm.
Och nu så kommer det upp ibland, och det är väl kanske just när det inte följs som det blir uppmärksammat. Men det är någonting som du funderar på. Har det liksom hänt mer? Eller är det liksom hur...
Jag skulle väl säga att ser man på bredd på det hela så är ju man från regeringskansliet och regeringssida väldigt följsamma. Man lyssnar på det. Sen finns det ju tillfällen när så att säga, det politiska intresset uppenbarligen tar över och man gör... på ett annat sätt än vad lagrådet har tyckt. Jag är väl av den uppfattningen att jag tror inte det vore bra att göra lagrådets yttranden bindande.
Mm.
Dels skulle det kräva en helt annan organisation med helt andra resurser för lagrådet. Och sen tror jag också att man skulle behöva fundera liksom på vilka grunder som lagrådets yttrande ska vara, alltså vilka delar ska vara bindande och på vilka grunder man ska kunna liksom med bindande verkan avstyrka. Så att jag tror att det är ganska bra som det är. Och ytterst kan man ju säga att när det bränner till ordentligt och lagrådet avstyrker till exempel på grund av oförenlighet, då kommer ju slags efterhandskontroll också sen genom att de där sakerna kommer att tillämpas i domstol.
Precis.
Så att jag är nog ganska skeptisk till det här med bindande.
Så brukar det väl beskrivas som att vi har liksom ingen författning som står, utan vi har liksom den här förhandskontrollen då med lagrådet. Och sen det som du är inne på med liksom efterhandskontrollen när det faktiskt kommer i domstol och vi har liksom lagprövningsrätten.
Ja.
Där liksom den dömande verksamheten och förvaltningen har en möjlighet att liksom inte, eller de ska inte tillämpa lag som man tycker strider mot grundlagen eller övre författning. Liksom. Så då har man ju både för- och efterhandskontroll på något sätt. Ja, men precis. Nu sitter jag och liksom nämner regeringsformen lite dit sådär, men hur närvarande skulle du säga att liksom statsrätten är? Hur mycket tänker du på statsrätt?
I lagrådet så blir det ju ganska mycket i samband med olika typer av bemyndiganden, både riktiga bemyndiganden och upplysningsbemyndiganden och sånt där. Där förekommer ju en hel del att man funderar över hur det här hänger ihop med. I domstolen skulle jag väl säga att det vore väl fel att säga att regeringsformen är liksom vardagsmat. Men nog tycker jag att man kan se att den har en annan betydelse nu än vad den hade för 20 år sedan. Eller för 30 år sedan i alla fall. Och det hänger väl både samman med liksom att man har utökade möjligheter till normprövning, Europakonventionen och EU-rättens inträde som väl ändå spiller över i sättet att tänka, ett tydligare fokus och kanske större respekt för att rättigheter ska respekteras fullt ut och så vidare. Så att som sagt, inte vardagsmat, men det dyker upp då och då och tas nog på som en rättslig normering på ett annat sätt än vad det gjorde tidigare.
Det är ju en sån typisk formulering när man läser om regeringsformen förr i tiden, att man liksom såg som en rättshaverist nästan om man liksom hade det som ett argument. Men som du säger, att det kanske ändå har en ökad påverkan. Och, men just i lagrådet ändå kanske mer närvarande. Dagligdags i alla fall.
Jo, men där, som sagt, där dyker ju hela tiden frågan om vad det är för typ av bemyndigande och om det här behövs och om det är. Den frågan dyker upp hela tiden.
Tycker du, eller liksom, jag vet inte, nu var ju du professor i straffrätt innan, så jag vill, men hur mycket tänkte du på statsrätten då? Känner du att du liksom har mer användning för det nu, eller att det är liksom...
Jo, det är klart, det kanske ligger mer... när man är professor i straffrätt så blir fokus ganska mycket på straffrätt. Samtidigt är det ett område som är väldigt omgärdat av rättssäkerhetsgarantier och både på materiell och processuella sidan, så att den fanns väl där också innan, tycker jag, men det är klart, här är man lite mer generalist. Eller man ska vara i alla fall, man måste vara.
Ja, det är tanken kanske. Nej, men vi pratade ju lite, vi har redan varit inne på det här med liksom att lagrådet inte är obligatoriskt, och du tyckte att det inte var liksom en typ av lösning. Och där kommer man ju också in på frågor om liksom juridiken och politiken i samverkan. Att liksom hur mycket, och det är ju också extra tydligt nu, har vi val ganska snart när vi spelar in det här. Och liksom att juridiken kanske är mer på tapeten mer än vad den brukar vara. Och så liksom, vem är det egentligen som ska bestämma över det här? Och hur mycket inflytande ska juridiken ha och sådär?
Det var kanske ingen fråga.
Men... det jag tänkte fråga var om liksom, är det någonting som ni funderar på och liksom förhåller er till, eller hur?
Jo, men... Det är klart att man gör, kanske särskilt i lagrådet där, där synpunkter på en viss föreslagen reglering kan ju liksom bottna på flera olika plan. Man kan ha synpunkter och tycka att det här verkar ju dumt att göra. Man kan ha synpunkter att det här är grundlagsstridigt att göra. Och däremellan kan man ha synpunkten att, att det här är dumt att göra därför att det här gör att systemet inte riktigt hänger ihop längre.
Mm.
Det kommer att leda till tillämpningssvårigheter här och där. Och där har man ju liksom ytterligheterna förstås att, att någonting är direkt grundlagsvidrigt eller strider mot någonting annat.
Mm.
Och man har de här rena värderingsbyggda sakerna där man liksom frikopplar sig helt från rätten och bara säger att det här tycker jag verkar dumt.
Mm.
Men sen tycker jag att man får inte vara för snabb med att trycka bort det här värderingsbaserade. För det är, tittar man på lagrådsföreskrifterna står det att man ska bedöma om förslaget kan nå de mål som man eftersträvar, de syften som eftersträvas. Och framförallt så står det att det ska, man ska bedöma om förslaget, hur det förhåller sig till rättsordningen i övrigt och sådär.
Mm.
Och det gör att det finns en ganska god grund för den typen av kritik som bottnar i rättsordningen och inte i någon slags politiskt privat tyckande.
Mm.
Och det, jag tänker det där är ju en del som vi alla är medvetna om men som man ibland glömmer bort ändå. Ta bara det här att, att när du ska utreda någonting, hur man ska genomföra någonting visst, då låter du normalt sett jurister hantera det, om det är rättsliga frågor i utredningsväsendet. Och det beror ju på att för att omsätta det här på ett sätt som fungerar så krävs det kunskaper om systemet runt omkring. Det är inte bara en fråga om tyckande hur det här ska bli, utan sen finns det ytterst en liksom politisk vilja att gå åt ett visst håll och att göra någonting visst, och den ska man naturligtvis respektera. Jag tycker ofta vi glömmer bort det där emellan som inte är direkt rättsligt ohållbart, men det, och det handlar inte om att det är bara jag tycker att det här är illa, utan det finns det här som
det är ändå ett helt system.
Ett helt system som måste hänga ihop och fungera i vart fall. Hänga ihop måste det kanske inte. Man kan ha olika bitar för olika saker. Mm. Men det ska fungera.
Det är väl också det som blir tydligt. Att ju mer ju mer komplext så ett samhälle är, desto mer komplext blir också juridiken runt omkring. Ja. Och då att liksom förstå hur allt hänger ihop, det kanske också behövs expertkunskap i det.
Ja. Samtidigt som också det här lite mer komplexa kan ju också göra att det pratas ju ganska mycket om att juridiken är inte så koherent och sammanhängande som vi tror.
Mm.
Och det är klart att blir allt för komplext så kanske också utrymmet ökar för att ha lite olika lösningar och avvikande lösningar. Men någonstans så vill man ändå kunna försvara varför bedöms det här fallet annorlunda än det där.
Mm.
Och ha en genomtänkt uppfattning om varför bakom regeln så att säga.
Ja, men precis. Jag tänker just alltså systemet hänger ihop, och nu är vi på statsrätten, så nu tänker jag också att liksom någonstans kommer ju också juridiken uppifrån. Att, man pratar ibland om att det är liksom frusen politik som kommer någonstans ifrån, och där kan vi också prata om att grundlagen och kanske framförallt regeringsformen är också det som sätter ramarna för hur den här politiken ska utövas. Och samtidigt så är det riksdagen som äger grundlagen. Att det är liksom en ganska intressant fråga där i, om till exempel lagrådet skulle säga att men det här är grundlagsvidrigt. Så har riksdagen ändå möjlighet att rösta igenom det. Liksom, ja. Där blir också det här förhållandet juridik och politik, och också liksom, när är det juridiken som styr politiken och tvärtom.
Ja, jo, men så är det ju. Där är det väl, det du beskrev nu visar väl ganska bra att, att det här blir en liksom process där, där någon säger något från sin ståndpunkt, någon säger någonting annat från sin ståndpunkt, sen kommer det hamna på ett tredje ställe när det väl hamnar i domstol. Och ytterst har man sen möjlighet att ändra grundlagen om man tycker att de är felaktigt utformade. Så att det är väl ett samspel.
Ja. Det ska vi också kanske nämna, att just när det gäller grundlagsändringar så är det inte alla grundlagar där lagrådets yttrande hämtas. Utan det är just för TF och YGL man pratar om. RF eller delsform dock och successionsordningen så är det inte i alla fall obligatoriskt att, att ta in lagrådets yttrande. Och det kanske också är ett sätt att liksom separera.
Jag tycker väl på ett sätt en sak man kan säga där om juridik och politik, det är att när man ser på den amerikanska juridiken så kan jag tycka att, där ser man på ett så tydligt sätt att nu tänker jag förstås på högsta domstolen där man i förväg, nu är det vissa mål, men i de målen så kan man ana hur det ska gå beroende på vilka som sitter. Och i mina ögon så är det ett slags misslyckande för juridiken. Den är inte tillräckligt styrande för att person ska bli åtminstone relativt ointressant, utan person är i centrum. Och det tycker jag väl att den svenska juridiken visar ändå att det är väldigt svårt att göra samma typ av analys på den svenska högsta domstolen.
Precis, det är inte så den typen av utfrågningar.
Nej, och det är liksom väldigt svårt att på förhand säga att det här kommer att bli 6-3, eller nu blir det ju inte 6-3 utan 3-2 i den riktningen därför att...
Precis, det är inte det här politiska inslaget i tillsättandet kanske som är tydligt.
Nej, och kanske också tror jag att, nu är det klart att Supreme Court har en annan typ av juridiska materia att hantera. Och där kanske beror väldigt mycket på vilken approach man har till den. Men det visar väl kanske också att om man har en juridik som är hyfsat väl fungerande så ska person träda i bakgrunden. Det blir lite dit jag vill komma. Att det...
Precis, att det inte... vad Petter tycker. Nej. Utan det är hur Petter ser juridiken liksom, eller hur juridiken ska ses ur dina ögon eller vad man ska
och man
säga.
Kanske till och med kan sträcka så långt som att säga att i huvudsak så ser folk på den på i stort sett samma sak. Det finns naturligtvis skillnader i schatteringar i liksom detaljer, men i huvudsak så har man samma syn på.
Precis, och det är väl också alltså, dels är det väl viktigt att se att man har samma grundsyn, men att det kan finnas olika lösningar och att båda fungerar i systematiken. Men att en kanske är bättre eller inte sämre. Att det inte har att göra med liksom att man ser juridik som två helt olika saker. Liksom.
Nej.
Men det för mig in på en annan fråga som jag funderar på. Liksom hur pragmatisk skulle du säga att högsta domstolen är? Är det liksom en sak som ibland spelar in att det här är nog ändå praktiskt det mest hållbara utfallet?
Jag skulle vilja säga att det spelar in i de fall där det är viktigt. Nej, men att saker och ting ska ju fungera. Det är ju, så ska det vara. Samtidigt så sätter ju bland annat regeringsformen och Europakonventionen gränser för hur det kan fungera. Och då kan det ju ibland leda till resultat som är ganska opraktiska. Så att inom vissa ramar och så ska man väl vara pragmatisk. Alltså att en sak har konsekvenser är naturligtvis något man måste fundera på och vara medveten om. Sen är ju juridiken i grunden kanske varit svamligt det här, men att juridiken är i grunden normstyrd tillbakablickande. Men vid valet mellan olika tolkningsalternativ så är det klart att konsekvenser kan ha betydelse och det är viktigt att kunna överblicka de konsekvenserna.
Och då får det också lov att finnas en framblickande komponent i det. Liksom.
Ja, det finns det väl i liksom tolkningen och konstruktionen av rätten. Men som sagt, ta bara kanske ett dåligt exempel eftersom det var normprövningssituation på sitt sätt, men ta bara konsekvensen av Nebis-avgörandet 2013, sidan 502. Det var ju att man fick hålla på enormt många mål och resningsfrågor hela tiden. Och det är klart att det var ju inte praktiskt, men det var nödvändigt därför att...
Det är alltså ett mål som handlar om dubbelbestraffning.
Ja, så att det finns ju liksom ett begränsat utrymme för det pragmatiska.
Ja. Men en sån sak som vi pratar om där med kontrollen, vi pratar om att det finns förhandskontrollen som då primärt sker i lagrådet. Mm. Då enligt liksom vissa krav eller i vissa situationer. Och vi pratar om att men du tror inte att det skulle vara bra med någon typ av vetorätt för lagrådet. Nej. Att det skulle vara obligatoriskt. Men vad tänker du om att liksom, det skulle vara obligatoriskt att inhämta lagrådsyttrande i alla situationer?
Jag har väl inte upplevt att det har varit något stort problem egentligen. Utan tycker nog att regleringen i grunden är ganska väl avvägd. Nej, jag kan inte säga att jag har liksom slagits av att det skulle vara något.
Inget som skulle, som du upplever saknas liksom.
Nej, man kan alltid diskutera gränserna förstås. Men nej, jag kan inte säga att jag har.
Och sen är det väl en annan sak som ofta dyker upp just när man pratar om liksom det som vi pratade om innan med lagprövningsrätten och sådär. Skulle du säga att det är någonting som liksom finns med i tanken att okej, men om det här nu inte, vi skriver det här i lagråds yttrandet och så ändras det inte, tänker man då så här, ja, då kan vi ta det sen på lagprövningsfronten.
Nej, så tänker man väl inte, men man inser ju att om man skriver väldigt starkt på någonting och till exempel avstyrker på grund av att det skulle strida mot regeringsformen eller Europakonventionen någonting, så inser man att det här kommer ju med största sannolikhet att hamna i domstol, och då blir det en efter.
Då finns den här formuleringen kvar liksom.
Ja, då finns den här formuleringen kvar, och det är väl, tycker jag, ett ganska, om man nu ska ha ett lagråd vars yttrande inte är bindande, så är det ändå ett sätt vars, genom vilket yttrande får en viss bett, så att säga, när det brinner till på allvar.
Absolut. Och det, jag skrev faktiskt en tentfråga nu, finns Linsan, med ett citat från ett yttrande från lagrådet.
Jag kan gissa vilket.
Ja. Precis. Och där finns det ju också liksom en möjlighet att, vi pratade innan om liksom när lagrådet ska lämna ett yttrande, och där har man ju också själva, dels såklart det materiella i liksom hur det fungerar med systemet och liksom hur de här reglerna utformade, men också det formella liksom, vad, hur får det här gå till när man skriver en proposition liksom, vad behöver vara med och inte, och hur ska det beredas och inte och sådär. Och också då liksom, generalitetskrav och liknande. Då kan man ju liksom utveckla det, tänker jag, i, även om det inte är ett bindande yttrande, så finns det ju ändå en viss juridisk tyngd i vad lagrådet i alla fall tycker ligger i vissa formella krav liksom.
Jo, det blir ju ett slags bedömning av åtminstone de här tre personerna menar är vad det nu kan vara, regeringsformens innebörd i relation till det här lagstiftningsärendet.
Precis.
Och ganska uttryckligt formulerat ibland.
Ja, jag kanske också ska säga det, att just generalitetskravet, så tänker jag att det ändå finns både en formell och en materiell del av det. Men jag tänker just andra, det kan finnas andra som är mer tydligt formella krav. Ja, men just det, är viktigt att ha koll på.
Ja. Och där har man väl, om jag minns rätt nu, det är väl så att vad gäller liksom det här med formella krav och stadgad ordning, så är det ett väsentlighetskrav i 1114 som gör att det ska, man ska i väsentlig mån ha åsidosatt vad det står, stadgad ordning eller något sånt.
Just det, precis. Just det, vi pratar om 1114 då, alltså möjligheten att lagpröva eller man ska lagpröva. Och då står det ju precis som det, man tog ju bort det här uppenbarhetsrekvisitet för flera år sedan, men man har ändå kvar vissa sådana begränsningar, bland annat att det ska vara, jag tror att det är väsentlig ordning, och sen också då att man ska komma ihåg att det är riksdagen som är folkets främsta
företrädare. Ja, precis.
Det är en bra liten påminnelse
Man kanske också ska säga, det tror jag kanske kommer bort lite grann när det gäller lagrådets verksamhet, att en hel del av det som lagrådet, ja, det, i den del där lagrådet gör nytta, syns inte så mycket, därför att det är lite petande med språket, det är petande med bestämmelser så att det hänger ihop. Och i den mån det där köps rakt av från departementets sida, så är det inte säkert att det skrivs någonting. Då talar man om de här blåkriterna. Och där är ju följsamheten i regel väldigt stor, eller också kommer man tillbaka med ett skäl till varför det här inte var någon bra idé.
Mm.
Så att jag tror den delen av verksamheten, att det här blir en del i kvalitetsarbetet, ska man inte underskatta. Det är inte hela lagrådsverksamhet, men det är en liten del som är ganska viktig.
Mm. Det är ju jättebra poäng. Och sen tänker jag också, just som vi pratade om lite, att ofta så kanske det synliggörs när det är kritik som inte följs. Men att det ändå finns också såklart flera fall där det faktiskt, vad lagrådet säger, faktiskt också får den önskade effekten.
Ja.
Eller att det kanske till viss del ändras, så att det inte är exakt samma remiss som kommer igen. Liksom.
Nej, men så är det. Och det tror jag man kan säga, att den här optiken i det hela, om man bara följer verksamheten via tidningarna, då är jag övertygad om att det skrivs 1000 gånger mer när lagrådet är väldigt kritiskt om man inte följer, än de gånger man är småkritisk och det följs.
Mm. Det är inte lika spännande heller.
Nej, men så är det. Så att man ska inte överdriva den där oföljsamheten, så att säga.
Nej, precis. Bra, jag tycker att det här har varit väldigt lärorikt och också kul att se liksom hur det är lite mer i praktiken på den här typen av, både lagrådet och Högsta domstolen är ju ställen som i alla fall inte jag kanske får så jättemycket insyn i själva arbetet, så det är kul att se och höra mer om hur du trivs och vad som är roligt och sådär med jobbet. Så jättestort tack för att du var med i Stadsrättspodden idag.
Det var lilla.
I vanliga fall så brukar jag också ge möjlighet för den som är gäst att ge något typ av medskick till studenterna. Kanske något tips i allmänhet, eller något tips för karriären, eller något tips som du önskar att du hade fått när du var student, eller bara något tipsa. Det är väldigt fritt och högt i tak, så att...
Jag har ju ett som jag har givit förut, jag kan väl ge det igen, det kanske inte är samma lyssnare nödvändigtvis, och det är ju att följ liksom lustprincipen lite grann, gör det som är roligt, och i det ligger väl egentligen också det här att väldigt mycket juridiskt arbete är ju ganska beroende av hårt arbete.
Mm.
Och det ska man inte sticka under stol med. Och förutsättningarna för att göra det hårda arbetet bra är så mycket bättre om man tycker att det är lite roligt det man gör.
Mm.
Så att jag tror att det där är en ganska bra princip.
Jättebra.
Sen kan man ju säga att det är ju en erfarenhet man gör när man går från att vara så smal, ganska smal och hålla på med i huvudsak straffrätt, till att titta på allt möjligt som man måste göra här. Mm. Att nästan all juridik är ju väldigt rolig, bara man kommer in i den.
Bara man får det.
Ja, det är inte så stor skillnad på olika saker. Ja.
Ja, vad kul. Jättefint. Stort tack igen.
Tack.